Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänkte jag skulle inleda med en sak innan vi liksom drar igång med det vanliga avsnittet. Blir lite märkligt. Du vet ju om det här, Manne. Jag har ju vetat om den tid. Det är så att jag och Li bestämde oss för några månader sedan att vi ska separera. Vi är fortfarande vänner och allt handlar liksom nu om att göra det så smidigt för barnen som möjligt. Och jag kommer inte prata om det här i podden för att i den mån det går säkerställa att allt blir så smidigt som det bara kan bli i en sån här situation. Alla ni som har varit med, det är många ni som lyssnar som har varit med om liknande situationer, så ni förstår nog vad jag pratar om. Och ni andra kan väl antagligen föreställa er hur det är. Men jag vill bara att ni ska veta det här. Så lägger jag det här bara helt enkelt. Och så vet ni om det. Och vi bor växelvis nu i en övernattningslägenhet som vi har tills i mars här. Då har jag en ny lägenhet och då ska vi flytta isär och sådär. Så att... Och det här har ju som sagt då pågått under en ganska lång tid. Vi har ju hållit på, ni vet ju det, ni som lyssnar, att vi har hållit på med terapi och så vidare sen länge. Så är det med det. Och jag tänker att nu slänger vi in en bumper. För jag kände ändå att det var viktigt att berätta det här och inte liksom låtsas som att det inte har hänt. Men jag kommer ju såklart inte, jag kommer inte kunna prata så mycket om det. Men vi slänger in en bumper här nu och sen så kör vi ett vanligt pappapodden-avsnitt när vi pratar om massa roliga grejer och intressanta och spännande saker. Eller hur, Manne?
Absolut, och alltså, alla mina frågor och sådär ställer jag utanför podden.
Ja,
hela liksom samtalet om det här får ni inte ta del av.
Nej, och då ska man väl säga också att det samtalet har ju pågått ett tag. Alltså det är inte som att...
Så är det.
Ja, men så är det, och jag hoppas att ni accepterar och respekterar det här och inte blir typ, inte vet jag, besvikna eller någonting. Men så här är det i alla fall. Nu kör vi en bumper.
Alltså verkligen, som de brukar säga ibland, är typ Studio 1 jävligt jobbigt om det först handlar om Ukraina och sen handlar det om knyppling eller två stycken personer som blev jättekära på ett äldreboende och nu 89 och 92 år och ligger hela tiden på en skärgårdskobbe liksom. Det är besvärligt. Så känner jag lite grann nu.
Ja, det är som en sån här jobbig övergång helt enkelt.
Verkligen. Men jag kan berätta att jag har igen börjat. Alltså jag brukar försöka vara ledig typ så här på mellandagar och sånt där. Men
till skillnad från många andra människor.
Till skillnad från många andra människor.
Ja, det menar klämdagarna. Jag tror du menar mellandagarna, alltså det här, alltså när man pratar om så här juldagen och annandagen och såna dagar, men jag fattar. Det var ingenting.
Nej, jag menar arbetsdagar.
Jag fattar.
Det du nämnde, det är ju helgdagar.
Ja. Jag ber om ursäkt.
Jag brukar vara ledig då med barnen. Nu har det varit lite annorlunda. Nu har jag snarare passat på att jobba. Sara är ju fortfarande föräldraledig. Och jag ska vara föräldraledig på halvtid från det jag tidigare lagt. Mm. Som det har gjort både med Rut och Iris. Det jag tidigare lagt, så från nu den dagen när avsnittet släpps, den 9 januari, så är jag föräldraledig på halvtid.
Ja.
Fram till 1 februari. Då är jag föräldraledig på heltid.
Wow.
Ganska kul att göra det så där gradvis. Jag tror det blir väldigt bra. Det har vi inte gjort tidigare.
Nej.
Det blir ju kanon. Och det har gjort att jag vill då passa på att jobba lite extra nu. Och när jag säger jobba, då vet ju du att det är jobb i vid bemärkelse.
Mm.
Jobb är ju att skriva mejl och komma med förslag och offerter och inspelningar. Men det är ju också att motionera i något konstigt spår och redovisa det i diverse poddar. Och det kan till och med, nej det kan inte vara bastu, men det kan hända att jag gör det på dagtid i alla fall. Och det som har hänt nu, det är alltså, mina barn växte upp och blev stora. Och du sa ju länge i podden så här, men mannen, du går väl upp och springer hur tidigt som helst. Och nu på sistone när du har sagt det, så har det känts så jävla främmande.
Just det.
För att jag är en liksom väldigt lat person. Plus att Iris och Rut sover ju till 11 när de är lediga.
Ja.
Men nu börjar jag känna det här väldigt tydligt, att jag är en småbarnsförälder, i det att jag, alltså att det känns helt acceptabelt att gå in i svinotan för att göra härliga saker.
Ja, för jag såg det i morse på Strava. Du var uppe tidigt och åkte skidor, och det var inte som att du bara åkte utifrån dig, utan du började typ vid 7 ute i Ågesta.
Ja, precis. Och med lite grejer som jag behövde göra hemma innan jag drog, så gick jag upp 5:30 och har gjort det nu. Så att jag liksom tillbaka i det. Och idag jobbar jag dock inte, ska jag säga. Idag är det ju 13 dags afton.
Men nu jobbar du. Du jobbar ju nu.
Ja, precis. En liten timme här. Men jag gick upp 5:30 och det gjorde knappt ens ont för att åka skidor. Och sen så direkt därifrån en timme så åkte till Sätra bastun och bastade en timme. Och det som är det speciella med det är det här att jag har blivit en 5:30-man igen. Och att jag tror att... Jag har ju varit jävligt glad nu några år över att inte vara en 5:30-man.
Nej. Eller jag menar.
Men det jag, inser nu är ju att... Det bästa som finns är ju att vara en 5:30-man.
Ja, men det är för att du är det nu. Men sen när du inte är det igen, då kommer du ju tycka att det inte är det. Alltså där är man ju...
Så är det lite grann. Fast det jag glömmer när jag inte är en 5:30-man, det är ju att när man gör något... Alltså vi vet ju det. När man gör någonting jävligt jobbigt så blir njutningen ännu större. Att tiden nu... Redan nu när jag nästa vecka ska föräldraledig på halvtid, så redan nu är ju tiden så enormt värdefull.
Ja.
Och när man har obegränsat med tid, så kan det liksom aldrig bli så där upphöjt.
Nej. Nej, alltså så är det ju. Det är liksom, det är pojken med guldbyxorna och så vidare. Alltså när man har...
Ja, men lite grann som Iris, alltså att det bästa jag visste i hela världen var att köra i Söderledstunneln. Eller heter det Södertunneln eller Söderledstunneln?
Ja, det beror på vilken du menar. Det finns ju Södra länken och sen så finns det Söderledstunneln.
Alltså jag tänker nog på Södra länken, den från Årsta bort till Sickla.
Det är Södra länken.
Södra länken.
Söderledstunneln är den som går under Götgatan, kan man säga. När man kör
den åker nästan aldrig.
Nej,
den kör jag väldigt sällan.
Varför skulle du
åka? Södra länken däremot kör jag ju hela tiden. Och det var liksom det bästa jag visste. Alltså när jag körde ner i Södra länken, axlarna åkte upp och jag fick ångest, och sen märkte att jag inte hade något barn med mig. Bara liksom njöt så jävla mycket av att köra omkring där utan barnskrik.
Jag åkte ju jag kommer ju faktiskt ihåg vagt hur det var innan Söderledstunneln byggdes.
Okej, hur var det?
Nej, men det var ju då åkte man ju liksom ovanför. Då var det ju liksom, om det var Götgatan som var liksom den, för Söderledstunneln började, alltså det här är ju sådana, du vet, är det här ens sant att jag minns? Lite som det här att jag minns att jultomten landade på balkongen när jag var barn, när vi bodde i Vasastan, vilket jag tror inte är sant. Ja. Men däremot så, med Söderledstunneln, så den anlades tillsammans med den här Johanneshovsbron, alltså den större. Det är ju Skansbron längst ner, och sen är Skanstullsbron, och sen är Johanneshovsbron. Johanneshovsbron är den bron som sen övergår sömlöst i Söderledstunneln. Och den invigdes, läser jag nu på internet här, 84 i oktober. Och då var jag alltså 4,5 år. Så jag kan inte ha några jättestarka minnen av... På sträckan Brännkyrkogatan, Folkungagatan låg tidigare Södergatan.
Okej.
Ett djupt dike, 650 meter tvärs genom norra delen av Södermalm.
Fan vad svårt att liksom se det framför sig om man inte bor i Stockholm. Det är som om vi var en Göteborgspodd och så pratade vi om Älvsdalsbron och så.
Ja, just det. Ja, nej, men det bara, jag tyckte det var fascinerande, för jag trodde ju att det var senare. Men 84, jag kan ju inte egentligen ha några... Det finns ju inga... Det är orimligt att tänka sig att jag har några minnen. Däremot så har jag ju minnen av...
Nej, det kan du absolut. Alltså, jag minns ju så inåt helvete starkt när Palme dog. Både när vi hörde det på radio och jag sköt med min Playmo-kanon, och jag satt på pappas axlar och ville ha en blomma vid mordplatsen.
Men det är
otroligt starka minnen.
Det är väl, känner jag, lite starkare emotionell koppling. Alltså att det kan brännas in än att jag lite vagt minns att jag har åkt på det som då antagligen hette Södergatan innan oktober 84. Jag kan, alltså det som jag verkligen minns, det är ju när de byggde Globen. För det gjorde de, det började när de är 86, och då hade jag flyttat ut till Haninge, men vi bodde fortfarande, eller jag gick fortfarande på dagis in i Vasastan. Så pappa körde in mig med bilen och syrran varje dag till dagis in i stan från Haninge. Och då kom jag ihåg att vi åkte på Dynäsvägen förbi liksom byggarbetsplatsen. Och det minns jag, de här stora pelarna när de höll på och byggde Globen. Så det är jag helt säker på. Men det här är jag inte alls riktigt lika säker på.
Globen minns jag också väldigt tydligt.
Ja. Men den stod ju färdig 89, så då var ju du ganska gammal. Men jag minns ju just det här, de här första spadtagen, alltså 86 där. För det var ju då, det var ju, sen så slutade jag ju åka in till stan varje dag med bilen. Och började istället gå någon slags förskola i Skogås.
Du kan tänka dig vad jävla häftigt det var för mig. Alltså det var ju en jättestor grej för stockholmare att Globen byggdes. Det stod väl om det överallt, liksom på motsvarande mjölkpaket och du vet läskflaskor och allt möjligt. Mm. Och man såg det byggas. Och sen då var det, stod det färdigt när jag var 6 år och Stockholm hade fått ett nytt landmärke. Och sen bara 4 år senare så var jag troll först i Globen då på Lucia-tåget som dessutom var världens största. Mm. Och sen också stjärngosse. Och så var det åren framöver det.
Otroligt. Och jag ska, för att cirkeln ska sluta, ska ju till Globen idag och kolla på hockey.
Fan vad ni kollar på hockey.
Mm. Det är, Manne har ju fått ett nytt intresse att titta på hockey.
Kul.
Fast nu ska vi nog i och för sig inte till Globen idag, för det är bara i, när det är derby. Annars så de här matcherna som är lite mindre betydelsefulla, de går på Hovet som ligger bredvid där. Så att det inte ska bli så skriande tomt, antar jag. För det, på hockey är ju inte riktigt lika stort längre. Men det ska bli väldigt kul att göra det. Okej, okay, men så att det var, hur kom vi in på det här? Jag känner mig lite förvirrad, så jag vet inte riktigt hur vi kom in på det här med att prata om Söderledstunneln. Jo, det var att du åkte, det var njutning att åka i Södra länken utan att höra Iris barnskrik. Det var de här små sakerna som man värdesätter så otroligt mycket.
Ja, och jag märker ju liksom att hela min tillvaro är så. Alltså, och det är lite grann som om ungefär, alltså som hela man själv var en erogen zon. Typ som att jag var ett vandrande ollon. Så är ju tillvaron med småbarn. Alltså om man bara betraktar det ytligt kan det vara så här: oj vad jobbigt, byta bajsblöja, oj nu ska den badas, oj nu skriker den sin i helvete och nu drar den mig i byxbenet. Ja, nu krumbuktar den sig när jag bär den, men den blir lika sur när man sätter ner på golvet.
Mm.
Men egentligen så är man ett stort ollon för att hela tillvaron är upphöjd.
Är det där namnet på avsnittet eller?
Ett stort ollon. Ja, det kan det nog vara.
Ja. Ja, jag beundrar din förmåga att känna olika saker. Men ja. Åh gud, att du är ett stort ollon när du är pappaledig. Ja, jag vet inte. Det kan bli nice. Nej, men det ska du dra igång med nu alltså, på måndag.
Att vara stort ollon, ja. Ja, precis.
Ja, så att det är nu idag när vi lägger upp det här, så är du liksom halvtidspappaledig.
Ja, i 3 veckor då tills jag är heltids pappaledig.
Ja, i fan. Intressant.
Och då kommer vi till alla de här grejerna. Alltså då kommer ju aktualiseras som vi pratade om förut, senaste föräldraligheten, om att jobbigt att folk tror att jag är en förstagångsförälder.
Just det.
Och att jag är oerfaren och sådär. Och jag märker att jag har ju allra högsta grad det där i mig, att jag inte liksom, om jag har en särställning i världen, så klarar jag inte av att vara liksom undercover, att bara gå omkring i skuggorna.
Nej.
Och dölja det för världen.
Nej,
tyvärr. Jag märkte det nu när jag bastade. Och då var jag inte bastuvärd. Det är ju en bastuförening som jag engagerade i.
Ja.
Och så tänkte jag liksom till och med att nu ska jag inte liksom låta någon veta att jag är bastuvärd. Men ändå så kunde jag liksom inte låta bli att, att antyda liksom att jag är en bastuvärd inför de som inte har bastuvärd.
Men om du ska liksom verkligen rannsaka dig själv, sa du det helt en passant, eller sa du det liksom apropå någonting? Alltså liksom, gjorde du det snyggt? Förstår du vad jag menar?
Nej, jag gjorde det nog inte så snyggt alls. Och dessutom var det helt, helt alltså onödigt, för att han som var bastuvärd sa när han släppte in oss från bryggan Och du man, han gav, drog lite trivselregel, sa han, och du man är ju basturäv och bastuvärd, så du är ju proffs.
Ja.
Så att alla hörde det, men det räckte liksom inte för mig. Så att jag är djupt störd på det sättet.
Ja, det...
Så det är väl den här narcissistiska störningen igen.
Just det.
Som, det var ju ett kriterium som vi nämnde förra veckan, mm. att om du liksom inte kan nöja dig med att folk tror eventuellt att du är en förstagångsförälder, fast du har två barn till, då måste du söka hjälp. Eller om du har självmordstankar.
Men man undrar ju med om för jag kan ju verkligen skriva under på det där och känna igen mig i det, och är väl alltså mindre smidig än du. Jag nämnde väl det förra veckan, det här med, eller var det off mic som jag nämnde det med, att det var någon lyssnare som hörde av sig, eller jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang det var, men att du och jag är ganska lika, men att jag typ, om det är en elefant i en porslinsfabrik.
Ja, det där har jag funderat jättemycket kring.
Ja.
Var det skulle vara, det kändes så påhittat att det var en lyssnare som hade hört av sig och sagt det.
Ja. Ja.
Jag tror inte på det. Men det den påstådda lyssnaren hade sagt var att vi förstör saker, du och jag, och att du går in i en porslinsbutik och så säger du, nu ska jag förstöra allting. Mm. Och att jag väldigt diskret förstör allting.
Ja, men jag tror inte,
i hemlighet. Vem är lyssnaren som har sagt det här? Och apropå vad är det jag har förstört?
Men vet du, Manne, alltså det här, och nu säger jag, det här är från på riktigt, på, helt ärligt. Ja. Så jag tror att, alltså, att min förvirring i samband med den här separationen då, alltså, gör att jag liksom, jag har inte riktigt koll på exakt när jag har pratat om vad på olika sätt. Alltså jag vet inte. Så jag vet inte riktigt var det här kommer ifrån. Det kan också vara någonting som jag typ har drömt fram själv. Men jag tror inte det. Jag tror att det är samma. Men om vi tar bort själva liknelsen att man förstör någonting, om man bara säger så här, man gör saker i största allmänhet, så tycker jag ju ändå att den har en viss bäring, alltså. Att det är, att vi är ju, för att jag tänker att vår relation har gått från att jag, som jag ofta gör med alla människor, att jag tänker ganska lite på dem och tänker ganska mycket på mig själv, och så här, att de är som jag och ska fylla en funktion i mitt liv. Och sen så är det liksom, sen är det ju en del människor som liksom hänger kvar så pass länge så att man börjar förstå så här, men gud, de är ju egna människor med egna liksom behov och egna agendor och egna liv, och de är inte så här, de är inte statister som typ så här är såna NPC, non-player characters, som bara står och vaggar när jag inte är med, utan då händer en massa andra grejer, så att säga. Och det är väl det liksom, så är det ju, som jag har förstått det med ditt liv. Det verkar ju som att det händer jättemycket grejer när jag inte är med. Men det har ju också gjort mig att förstå, inledningsvis så tänkte jag att vi var mycket mer olika än vad jag trodde. Alltså som personer. Först gått från att tänka att vi var exakt samma, för att jag typ bara förutsatte det, för att typ vi hade läst lite samma böcker och var lite lika, så bara, ja, men vi är typ samma person. Sen från det till att tro att, ja, men gud, vi är helt olika, vi är typ helt väsensskilda. Det finns ingenting som är, så har jag nu börjat mer och mer landa i att vi är ganska lika.
Okej, fan vad intressant.
På många plan, men att vi har
med liksom, hjälp av då den här lyssnaren.
Ja, den här katalysatorn. Så liksom, ja. Men att vi är mer lika, men att vi har liksom en helt annan en lite annan approach liksom, på olika sätt.
Ja.
Men att vi är,
jag börjar, det är intressant att du säger det, för jag börjar inse att vi är otroligt olika varandra. Och att vi borde ha liksom, alltså för poddens skull så borde vi liksom ha insett olika vi är. Alltså vi har liksom varit rädda för det. Det var som att när vi träffades, då hade vi båda kort hår och skägg och kostym och slips. Mm. Och så tänkte vi och de som lyssnade också att de är likadana.
Mm.
Och sen är, men när man liksom tittar på det så är det ju egentligen få människor tycker som är så olika varandra som vi.
Men
vilket ju är positivt. Vi har samma referenser vad gäller kultur och så här, och samma intressen och delvis samma bakgrund. Men ändå liksom vår läggning, vår kynne är ju totalt olika.
Ja, men det är där jag tänker att kynnet, alltså att jag har tänkt så också, men att jag börjar känna mer och mer att det är att vi är mer lika där på ett sätt än vad jag har trott tidigare. Alltså, för jag har alltid tänkt att jag är en person som är, till skillnad från dig, så är jag en person som inte till exempel gör, som när du beskrev din liksom missbrukstillvaro, eller om jag ska säga det, som liksom är måttlös på något vis. Men jag har börjat mer och mer inse att jag kanske är mer så än vad jag egentligen har förstått och trott. Att det liksom är att jag, för jag har tänkt att jag är mer, om man tar alkoholexemplet, så är jag mer en person som sitter still och dricker rödvin och får tyst på demonerna i huvudet typ. Medan du mer super utav helvete, blir aspackad och typ står på ett tak och runkar och snortar tjack och minns ingenting och är liksom, alltså att det blir liksom en annan resa.
Ja, både och, både och. Ja, ja, ska jag säga.
Det är den bästa kombon. Och jag tror väl att jag liksom är mer alltså runka på tak tjack än vad jag egentligen har.
Ja, men precis, och jag tror och nyckelordet där. Det är ju både och.
Ja.
För att anledningen till den här förvirringen hos dig och hos mig, om är väl lika varandra eller olika, det är ju att man är så extremt föränderlig. Och du har ju framförallt, alltså de senaste 3 åren har ju du liksom varit jättemånga olika människor.
Ja.
Och du har haft en käpphäst som är lite grann så här, särskilt om du gör någonting som omvärlden kanske tycker är på något vis stötande, så...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kan du säga att, ja, men det är ju så här jag är. Det är ju den här personen som du blev kompis med, den här personen som du liksom älskade från början. Just så det. Att du kan inte hålla det emot mig att jag är som jag är.
Nej, just det.
Och vi pratade om det lite innan och jag tänker att vi kan prata lite om det nu också, för det är rätt intressant i en relation att å ena sidan, för du har ju sagt då så här, alltså pratat om the horse you rode in on, att man kan inte liksom klandra en person för de egenskaper som man hade när man blev kompisar.
Ja, just det.
Alltså om man träffar en person med grav ADHD som är jätte kreativ och rolig men en total fuck up, och så inleder man en arbetsrelation, så kan man ju inte efter 5 år liksom bli helt tokig på den för att den är jätte kreativ men fullkomligt hopplös för att hålla tider och sådär.
Just det.
Men jag upplever med dig att ofta det här, men jag är ju så här, är liksom helt nya grejer som man inte känner ifrån när man träffar dig. Men en annan viktig, om det är viktigt som kompis att man inser att det var den personen jag blev vän med och det, han måste få fortsätta vara det som jag föll för. Så en annan viktig grej är att man måste ju låta en vän eller en älskande vara fri. Att inte vara, som du var ju så där, så nu måste du fortsätta med det. Utan man måste ju få förändras. Det är skitjobbigt med kompisar som sätter begränsningar, att du kan inte vara så där nu. Nej. För att du var på ett helt annat sätt förut.
Så är det ju. Men, det är samtidigt
men jag tror att det finns en förvirring i dig, för du vet inte riktigt exakt vem du är eller vem du var.
Nej, men så är det ju. Så är det ju på många, många sätt. Alltså. Att det är,
Men att du försöker liksom lära känna dig själv.
Så är det verkligen.
Lite grann som när jag försökte sätta upp regler för mig själv, vilken byxvidd mina byxor skulle ha, hög midja och korsé och sådär, lära känna min stil. Så försöker du förstå vem du egentligen är och vem du vill vara.
Men det är ju två spår här, eller två tankar som jag har. Ett så är det så här att the horse I rode in on, exemplet, att det är så här att jag, det är så här jag är fast jag byter typ varje dag. Så här, men det här kan du, det är så här jag är. Och så bara, nej, det var så här var det inte igår. Alltså det är liksom det, den förklaringsmodellen fungerar inte riktigt. Men däremot så är det så här, även om man är på ett visst sätt så här, jag är på det sättet, så får man ju aldrig liksom såra folk, förstår du? Alltså alltså det blir ju liksom, man kan inte skylla liksom beteende på att man är som man är, utan jag pratar ju mycket om i min bok och så här, att man kan få en förståelse för att man är som man är, men det, om det är någonting som är ett problem, så ska man ju vara medveten om att det är ett problem, och då ska man ju försöka göra någonting åt det i den mån det går. Så att det är ju aldrig liksom en ursäkt att bete sig på ett visst sätt, men däremot så kan det vara en förklaring ju, men sen så är det ju självinsikten är ju det viktigaste, och att man, vad man sen gör med den, det tycker jag är jävligt viktigt att ha med i de här sammanhangen när man pratar om så här, att man är som man är. Det var det ena jag tänkte på. Sen var det en grej till. Vad fan var det då? Det har jag glömt bort nu. Så att det kanske kommer om en stund. Hade du någon kommentar på det där?
Nej. Det håller jag bara verkligen med om. Att man kan inte ursäkta om man typ gör något dumt mot någon.
Jo, men nu vet jag ju vad det är. Det andra spåret, förlåt. Ja. Det andra spåret är ju, och det har jag berört tidigare på den. Alltså det är så här, för jag upplever ju starkt, och det alltså när jag började medicinera och när liksom jag gick i terapi och efter att jag hade gått in i väggen där för 3 år sedan, så var det ju som att jag slutade leva en så här på västfronten inte ett nytt tillvaro. Alltså det här kriget, alltså att det liksom är att varje dag är en kamp där det handlar om att överleva dagen. Alltså bara typ så här lösa uppgifterna man har för handen och sen så gå och lägga sig på kvällen och sen så nästa dag är det en ny dag som egentligen inte har så mycket med den dagen som var innan att göra och inte så mycket med dagen som kommer efter att göra, utan det är verkligen så här, det är bara att man löser det man har för handen. Och sen när jag började med de här tabletterna och gick igenom terapin, då upplevde jag ju mycket mer att den här dagen som jag lever idag har ganska mycket med dagen jag hade igår, och den har väldigt mycket med dagen imorgon att göra. Alltså det finns liksom ett längre perspektiv. Jag kan se horisonten på ett annat sätt, och jag kan liksom tänka kring mitt liv och reflektera över helheten på ett sätt som jag inte kunnat göra tidigare, utan jag har mer bara reagerat hela tiden på allting. Nu liksom är det väl första gången i mitt liv som jag känner att jag så agerar. Alltså att jag gör saker för att lite grann på egen vilja eller egen så här. Och då, där kan jag ju känna mig som ett litet barn på ett sätt. För att den här förmågan är så himla outvecklad. För att jag har liksom aldrig riktigt... jag har inte riktigt hållit på så. Alltså förstår jag? Jag kan inte beskriva det bättre än att så här... att jag liksom aldrig riktigt haft någon sån här idé om vad jag håller på med eller vart det är på väg, utan jag har bara gjort olika saker liksom hela tiden, och det är någonting som jag håller på och känner utveckla någonting kring, något helt annat, något helt nytt liksom. Ja, så att det var det andra jag kom att tänka på när du sa det där. Då var det dags för veckans pappautblick. Jag kände ändå att vi måste ju ta med Jesper Olsson, pappa Jesper Olsson här.
Vem är det?
Ja, men han, en av årets första svenskar, var inte Jesper Olsson, för han är 34 år, som kom till världen alltså. Det var Jesper Olsson, 34, och Sara Idre, 33, från Karlsborg, som blev föräldrar för första gången till den lilla pojken Roy. Och det var alltså 35 sekunder in på det nya året. Det är ganska coolt ju. De satt på akuten, eller heter det förlossningen. Lena Olin läste nyårsklockan i sin, du vet att pälsen kostade 700 000 som hon hade på sig.
Ja, jag såg det, en belgisk, va?
Ja, det är ganska mycket pengar.
Vet
du de? Jag kommer inte ihåg.
Ernst Rolf, nej.
Ernst Rolf är ju en gammal revy man som tog livet av sig genom att gå ner i sjön. Men många tror att det mest var alltså att ett rop på hjälp, och att han var väldigt så här utåtlevande och bara, han var typ svartsjuk eller någonting. Men då var det två stora hundar som typ hindrade honom från att komma upp, så att han typ fick någon slags lunginflammation och dog och så. Ja.
Fy fan. Ja. Ja, men det var inte den här Rolf.
Nej.
Ja, det var belgiskt, tror jag.
Allt har gått jättebra. Vi blev väl omhändertagna, och vi hade ju nedräkning på i bakgrunden. Man vill ju bara att barnet ska få frisk, men man undrar ju också lite över tiden om man skulle bli äldst eller yngst, säger mamma Sara. Och han fick en mössa utav Skaraborgs sjukhus i Skövde med texten
Schysst.
Först ut 2023 till Roy. Nu undrar du väl också hur Roy hanterade sin första dag i livet?
Ja, verkligen. Eller jag antar att han sov och ammade.
På ett exemplariskt sätt. Han är en stark och frisk pojke. Han har gjort det han ska, säger Jesper med skratt. Då kan vi ju tänka lite grann vad det är han ska. Han ska ha hittat bröstvårta, fått i sig råmjölk. Han ska ha bajsat det här första bäcket, eller vad heter det?
Ja, meconium, barnbäck.
Ja, det ska väl komma. Är det inte det första dygnet, eller?
Alltså, det brukar göra det, ja.
Och sen så ska han ju varit väldigt sova väldigt mycket.
Alltså egentligen måste de inte göra någonting. Det vanligaste är ju att de försöker hitta bröstet typ de första timmarna. Mm. Men och så käkar de lite och sen så sover de, men det kan också vara så att de misslyckas med det där och sen så sover de med ett dygn, men det är ändå lugnt.
Ja, precis. Det är lite liksom öppet.
Så inte jättehöga krav där.
Men om det är ändå så här, han har precis gjort det han ska. Ja, det kan ju man tolka lite hur som helst. Alltså han har inte gjort någonting eller han har gjort jättemycket bra grejer.
Nej.
Ja. Jesper i alla fall vet inte riktigt vad som kommer att toppa det här, för det är ganska maxat. Det har varit ett superteam som tagit hand om oss. Vi har haft en jättebra upplevelse, säger Sara. Så det är ju härligt att få vara först. Man blir ju hellre född 1 januari än sista december. Så är det ju.
Ja, verkligen.
Men frågan är nu, vissa snälla som...
Min kompis David Mer fyllde nu 40 sista december.
Ja, för jag tänker att 1 januari, de var ju antingen äldst eller så var de så här att de var duktiga och begåvade, och då fick de gå liksom med de som var ett år äldre. Och då var de ändå lite speciella på något vis. Även om de var yngst då, så var de inte yngst på det sättet som man är när man är född i typ december. Det är ju, man är yngst på ett annat sätt, man är liksom tillhör en annan.
Du har ju en son som är...
Ja, han är född 4 december.
Yngst.
Ja. Ja, men sjuka är att han har aldrig varit yngst i klassen. Så att det... än så länge så
ja,
är det ju... Men däremot så är det ju så här, han har ju en, nu har jag för sig han slutat, men en klasskompis som fyllde 14 nu, för han är född här typ i början på januari. Och det är ju stor skillnad ju. Framförallt så märker
David Mer gick ju med oss som var, eller vad blir det nu? Alltså han gick med rätt eller vänta. Nej, precis, han gick med de som är yngre. Han fyllde 40 nu, alltså han är ett år äldre. Han är 82, fast precis på marginalen då.
Och han gick mot 83 eller?
Ja, exakt.
Mm. Nej, men jag det kommer ju vara mest jobbigt för honom i samband med 18-årsdagen. Den, ja. Alltså den våren i tvåan på gymnasiet när massa klasskompisar kan gå på studentskivor för att de är 18 och han inte kommer vara 18 ännu. Det kommer ju vara en jobbig tid för honom.
Men vänta, han var ju först född.
Nej, nu pratar jag om Manne. Förlåt, jag ändrade lite.
Ja. Okej, ja.
Då är det ju... Det är ju liksom en jobbig grej. Faktiskt. Ja, men så är det. Men vi säger väl grattis till Jesper.
Roy och Jesper. Men och, mamman då?
Ja, Sara också.
Hade han ingen sån?
Jo.
Sara.
Sara, 33 år. Idre.
Ja.
Alltså
grattis till dem. Du... familjefäderna som tar över i köket hyllas för sin jämställdhet och ambitiösa
matlagning.
Men det är bara ytterligare ett sätt som kvinnor blir förlorade i plikternas förening, skriver Kristoffer Ahlström. Alltså nu, det här har ju varit en process för mig. Jag har ju undrat så här, varför Sara inte helhjärtat bara hyllar min matlagning.
Ja.
Men fan vad rätt han har. Mm. Alltså för att matlagning, alltså det som gör det svårt för mig att se det här självbedrägeriet eller också bedrägeriet mot familjen, det är ju att jag har ju lagat liksom flera sorters mat. Jag har ju lagat den här maten som är oinspirerad men som är, alla måste få mat, och sen kanske också blivit utskälld för att någon har liksom bytt favoriträtt eller har tappat någon preferens som den hade förut och sådär.
Mm.
Där man bara känner sig som en liksom utskiten farsa som har ansvaret tungt på sina axlar att fixa mat till alla.
Mm.
Men sen har jag också gjort det här att fly in i matlagningen, att vara, alltså Sara är ju på alla livsområden mycket mer effektiv än jag. Men där har jag liksom varit alltså, såsatt och varit överambitiös, och också så här att i de momenten som är inte arbetsintensiva så har jag liksom, ja, men i princip stått och kollat på en lasagne i 30 minuter när den har varit i ugnen.
Men du har ju också lyssnat på olika saker. Att man,
ja, men verkligen. Ja, och det har ju varit en utveckling, alltså då från att gå från mina stora Sony-lurar till in-ear-lurar till en in-ear-lur till inga lurar nu.
Mm.
Och sen, förutom då att jag har flytt,
så har
jag ju... Men
har du inte ens musik
ju...
eller radio på i bakgrunden nu?
Nej, nu har jag ingenting.
Aha, okay. För jag har ju övergått till att ändå ha... alltså jag har radion på, köksradion på. Så att det liksom är... Man kan få lite intressanta grejer i Studio 1. Liksom sådär. Men
jag har... Ja, så gjorde ju... Alltså egentligen så var ju... Alltså, om man ska vara rättvis så... Alltså det beteendet har jag ju lärt mig av min pappa. Och det var någonting som jag förde vidare. Jag hade en gammaldags radio i köket länge. Tills folk klagade på... försöket har ju alltid varit i anslutning... Oavsett var jag bott till vardagsrummet ja, där ja, ja. Barnen vill titta på tv. Så de har klagat på det där sålet. Så därför jag började med hörlurar och sen så blev jag för förälskad i det liksom. Mm. Men ingen vill ha radio på i bakgrunden. Så att det är inget alternativ. Men det som också har gjort det här är att alltså jag har ju också liksom hindrat Sara från att blomma ut i köket. Mm. Hon gjorde liksom, nu under föräldraligheten så har ju hon... Alltså njutit av att få vara den ibland som ställer fram maten på bordet. Det är väl ett universellt behov. Som någonting som jag har tagit patent på. Sa jag det att det var Kristoffer Ahlström som har skrivit den här Dagens Nyheter ändå? Ja, bra. Så att jag har kommit på en lösning på problemet. Nu kommer jag ju återigen vara den som är hemma hela tiden medan Sara kommer vara ute i yrkeslivet. Jag kommer laga massa mat. Och det som är så jävla bra är att jag har ju nu en alibi-person som älskar att sitta i Babybjörn och laga mat.
Jaha.
Och då känns det ju som att man får ta sin tid. Mm. Och sen när han växer upp, alltså mitt mål nu, det är att alltså när det blir okej att ha matlagning som intresse och låta det ta lång tid, det är ju om man lyckas göra det som en inte flykt från familjen utan som en del av familjelivet.
Men för Iris så tyckte jag att det var, så tyckte jag att det var mer när jag var liten. Att det är så här, alltså jag vill ju minnas att jag satt i köket och så lagades det mat och jag satt liksom och typ umgicks med pappa om han panerade fisk eller mamma när hon gjorde någonting. Alltså det fanns en sån grej. Men nu är det ju så här, nu sitter ju alla och håller på med sitt någon annanstans.
Det blir det är inte tillräckligt spännande. Alltså det finns saker som är mer spännande. Det var väl det mest spännande som hände i ditt hem just
Ja, men det var väl det. Det fanns liksom inget annat som lockade. Det fanns inga TikTok-videos som... var roligare än att sitta och lyssna på pappa när han typ orerade.
Nej, så man får göra en matlagning är jävligt spännande. Så får ta vara då på Iris intresse att hon och jag kan laga mat tillsammans. Och sen när Adrian växer upp så får jag vara en sån här person med stort tålamod som låter honom stoppa in sina små fingrar i köttfärsen som ska blandas och liksom ge honom mer uppgift. Fan, det har jag varit dålig på. Alltså jag har varit bra på, du vet, så här, servera och... ta hand om, men jag har varit sämre på att involvera. Alltså jag är så här dålig arbetsledare. Men det är bra att Kristoffer Ahlström skriver om det, för då får jag återigen tänka på det. Och jag tror att det går att ha mat som intresse om man involverar sin familj i det.
Jag tror att, alltså, och sen så måste man också hålla två tankar i huvudet samtidigt. Alltså, så här, du är ju matlagningsintresserad. Det var ju du innan barnen. Det var ju inte som att du verkligen uppfann det här bara för att hålla dig liksom borta från barnen. Eller hålla borta från... Liksom, utan det är ju någonting som har funnits i dig. Men sen så har det ju uppstått en sån här liten grej att du kanske har använt också för att isolera dig och vara i fred. Men att jag tycker liksom inte du ska kasta ut barnen med badvattnet här. Utan det är ju ett intresse. Och du måste ju också... Alltså, någon gång ibland... Alltså man måste ju ibland få vara lite i fred. Alltså jag har ju till exempel en sån här grej som är jag tycker gynnar familjen men som också typ gynnar mig, och det är ju tvätten. Alltså att jag tvättar och sen så sorterar och viker in allting. För det gör ju jag liksom, då har jag podd i öronen eller någonting och liksom står och viker tvätt och håller på och sorterar in och grejer. Alltså det fyller någon typ av funktion i mitt liv som är liksom, men det gör ju jag även typ om det inte är några hemma och jag har liksom tvätt, så jag älskar ju hela den processen. Så här, man tar någonting, det blir rent, gärna typ manglar en duk, man viker det, man stoppar in det i skåp. Alltså det finns något väldigt så här, tillfredsställande i det. Så att det är väl min matlagning då. Så, och sen ibland kan det ju också fungera som en flykt. Jag kom ihåg tidigt i podden, då pratade vi om såna här grejer som man helt plötsligt, apropå det här med att åka in i Söderledstunneln eller Söderlänken och njuta av det. Det var ju så här att jag kom ihåg hur härligt det var att så här bära upp vinterdäcken på vinden. Alltså du vet så här, att man liksom bara fick man en 5-10 minuter när man så här var borta bara från allting.
Ja, men då är man väl som ett stort ollon igen.
Ja, precis. Det blir ollon tillvaron. Det känner ju inte jag alls samma njutning av längre. Att bära ner vinterdäck, vilket då får till följd att jag betalar inte vet jag, 1500 spänn per år för att jag har det på någon slags förvaring.
En annan sak som är verkligen en parentes i sammanhanget är att det är härligt att alltså en, om jag då ibland känner mig som en gammal pappa till Adrian, så är det ju en föryngringskur att läsa Kristoffer Ahlström som skriver om liksom småbarnstillvaro men är född 79.
Ja, just det.
Och alla sådana motsvarande män i offentligheten som är väldigt många. Så tack för det, Kristoffer Ahlström. Tack Nisse för idag. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi, då är det måndag igen. Måndag hela veckan, som ja, brukar säga.
Exakt så. Hej då.
Hej då. I'm scared 24 hours a day, but not necessarily in New York. I actually feel pretty comfortable in New York. I get scared like in Sweden. You know, it's kind of empty, they're all drunk.
Nouvelle magique et triste de Delmore Schwartz, publiée dans la Partisan Review, s'appelle « In Dreams, Begin Responsibilities ». Dans les rêves, les responsabilités commencent. Et je vais vous la raconter. C'est la nuit, en rêve, un jeune homme va au cinéma. Sur l'écran, la vie de ses parents défile, leur vie avant sa naissance. Son père s'apprête à demander sa mère en mariage et marche seul. Seul dans les rues de Brooklyn, à la rencontre de sa belle famille. Depuis son siège rouge, l'enfant voit son père déambuler, rêvasser, et dans sa solitude hésiter. A-t-il vraiment envie de se marier, d'avoir un enfant, de s'installer? Le fils décèle la gêne du père au premier contact avec sa nouvelle famille, le courant qu'il ne passe que par intermittence avec sa fiancée, la timidité de celle-ci, l'assurance de celui-là, la peur qui régit leurs gestes à tous les deux.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.